Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Alla kära lyssnare till Sektpodden. Idag så sitter vi här igen, jag och Rigmor. Emma Genbeck heter jag. Jag är före detta pastor och medlem i Knutbysekten och driver numera Sektpodden med dig, Rigmor. Du är?
Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut och analytiker.
Ja. Spännande att sätta fart idag. Vi har ett ämne som vi har nog berört lite grann förut, Rigmor, tror jag, i våra, jag vill inte undgått att beröra det, men vi tänkte gå lite mer djupare in i ett ämne som vi har valt att kalla för tvåmanssekt. Eller hur?
Tvåmanssekt, två personer där den ena blir dominant och den andra hamnar i underläge, så man blir som en sektmedlem och till en sektledare.
Mm. Ja. En liten sekt. Jag tänkte jag skulle börja med den frågan lite grann. Vad är det för någonting, en tvåmanssekt? Men du svarade på det så väldigt enkelt där med en gång. Kan man säga något mer om det?
Ja. Jag har något mer att tillägga i så fall. Och det är att den, precis som den stora sekten, så hamnar de här två personerna i en bubbla, i en slags slutet rum. Och där inne utvecklas den här ovanliga, extrema miljön där den som är dominant eller den som bestämmer försöker att hålla greppet över den som blir allt mer undergiven.
Just det.
Och sen tappar båda bort sitt mänskliga äkta jag i den processen. Och det är den vi tänkte prata om.
Mm. Och jag tror utifrån de mail vi får att det är en ganska, en helt, inte helt ovanlig typ av sekt som man kanske glömmer bort i när man pratar om sekter. Det här med den lilla sekten som kan just bestå av två personer. Så jag tror att den kan beröra många människor. Och det finns, vad jag förstår när vi har pratat om ganska mycket olika typer av tvåmanssekter. Vad finns det för, vad kan man säga om det?
Ja, men först ska vi väl säga att detta är vad som i vanligt språk kallas en dysfunktionell relation.
Mm.
Det är det vi pratar om. Mm. Fast vi jämför ju den nu då med hur det blir i en sekt. Ja, förlåt, vad var det du sa?
Nej, jag tänkte bara just att när man pratar om, som du säger, en dysfunktionell relation, så tänker man kanske ofta på en kärleksrelation eller ett äktenskap eller parförhållande av någon slag. Men vi har ju, när vi har tittat på det och fått mejl, så finns det ganska mycket mer olika typer av sådana tvåmanssekter. Vad har vi för någonting där?
Ja, men ska vi inte börja med något? Någon av våra lyssnare som har vänt sig till oss med ett exempel på detta.
Ja, men absolut. Jag har ett mejl där man kanske inte är det första man tänker på när man tänker på en dysfunktionell relation. Men det här är en kvinna som skriver så här. Jag som varit med i det ni kallar tvåmannasekt har varit med i en sekt som är med en legitimerad psykoterapeut. Och jag skulle gärna höra mer om detta ämne. Känner naturligtvis igen mig mycket av det ni pratar om, då detta även stämmer med hur det är att vara med i en tvåmannasekt. Men finns det någon möjlighet att ett avsnitt skulle kunna handla mer om att ingå i en sekt med en terapeut? Och kanske även höra människor som varit medlemmar i en sådan. Vore hemskt intressant. Och jag tror det vore en stor hjälp för de som befinner sig i en sådan om de lyssnar. Jag önskar att er podd hade funnits de åren jag var nedbruten av min sektledare. Kanske hade jag vågat ta mig därifrån tidigare. Jag tycker det är intressant att de kallar sin då terapeut för sektledare. Vad kan man säga om det här, Ingmar?
Jo, det här är ett exempel på det som har att göra med överföring mot överföring som Freud och Jung och de tidiga psykoanalytikerna pratade om. Om du tänker dig när man inleder en terapi, om det inte är en utbildningsterapi som det var i mitt fall. Jag hade ingen problematik som jag behövde hjälp med, utan jag ville bara lära mig yrket. Mm. Men oftast när man vänder sig till en psykoterapeut så är det ju för att man har en problematik. Och då har man försökt att lösa den på egen hand. Och så har man kommit fram till att jag behöver hjälp. Mm. Och då vänder man sig till en yrkesperson. Och då har man det här som kallas överföring. Alltså man har en positiv förväntan på att den här personen ska kunna se någonting i mitt inre. Och hjälpa mig till rätta med som jag inte själv klarar av. Och det är ju självklart då att man hoppas att den förmågan ska vara hur stor vidsträckt som helst, nästan gränsande till magi. För då kommer mina problem att lösa sig. Så att man går in i den här psykoterapeutiska processen och man kanske öppnar sitt hjärta och sen tar emot vad som då. Och är man då av motsatt kön och båda är heterosexuella till sin läggning, eller är man homosexuell och man är av samma kön. Jag har sett exempel på det här i bägge fallen att det har spårat ur. Och då är man ju i ett slutet rum där man pratar om väldigt intima personliga saker. Och då kan det väckas känslor som är förälskelselika. Och när de uppstår hos patienten, klienten, så får det ingå. Därför att yrkespersonen har hela ansvaret för ramarna. Så att oavsett om psykoterapeuten skulle ha privata känslor för sin patient eller klient, så får han eller hon inte leva ut det eller visa det eller inleda sin klient eller patient i någonting som är gränsöverskridande. Utan det ansvaret ligger helt hos yrkespersonen. Men som patient-klient får man ha vilka känslor som helst och man får även prata om dem. Och då händer det ju inte så sällan att det faktiskt blir förälskelse och ibland leder det till att man avslutar terapin och så är man lite försiktig i några år och sen kanske det här paret gifter sig med varandra.
Jaha.
Jag känner till sådana exempel där man möttes i den terapeutiska relationen. Men det vanligare är ju då att det inte handlar om det, utan att det blir istället en komplikation. Och här har jag ju fått, det är ofta så att den som går i psykoterapi eller analys kan ha tidigare i livet gått i terapi hos någon annan. Så vi som är i min ålder, vi har ofta lite koll på hur kollegorna jobbar genom att en och annan klient har kommit vidare från mig till någon annan antagligen, men också till mig ifrån andra.
Ja,
och en person alltså det var en otroligt tjusig kvinna, kan man säga. Känd i kulturvärlden, åtråvärd på alla sätt, mitt i livet. Och hon gick i psykoterapi hos en man och blev så, alltså hon fick så starka, passionerade känslor. Och eftersom hon nu var den här lite säkra, erfarna personen, så sa hon: hör du, nu tycker jag vi avslutar den här terapin. Så går du och jag ut och äter middag istället. Och de skulle inleda en kärleksrelation, men då visade det sig att det fungerade inte när det kom utanför den här lilla, den här slutna rummet. Utan när de lärde känna varandra, ja, men då blev det helt enkelt ingenting. Men det kan ju också bli så illa. Jag har ju faktiskt varit med om någonting som kunde ha blivit illa genom att jag var utsatt för närmanden i min läranalys. Men det fanns ju den traditionen i det jungianska miljön där utomlands, men även här i Sverige faktiskt. Och därför att Jung själv, som var gift, fembarnspappa, gift med en arvtagerska, ekonomiskt oberoende. Men han inledde ju först en otillbörlig relation med en patient på Burkhölzli-kliniken, som var den psykiatriska universitetskliniken i Zürich. Hon hette Sabina Spielrein och hon var rysk judinna. Hon var alltså långt, långt hemifrån och stormande förälskad i sin läkare. Och hon läste sen medicin och blev själv läkare. Men hennes bindning till honom, vilket också ledde till att han fick sluta på kliniken, den löstes aldrig på något bra sätt. Utan när det här sprack upp och blev känt, då gjorde han slut. Mm. Men så kom det en ny ung kvinna, Toni Wolf, som patient till honom. Hon var bara 19 år och med henne inledde han också en sån här otillbörlig relation, så att han levde faktiskt i praktiken som en bigamist. Och det här var känt i den kretsen runt honom, så att det blev som en nästan en idealbild då, att en man med Jungs yrke, han kunde ha både en fru som accepterade och en andra kvinna som accepterade att leva i en sån här tredelad relation. Men det är verkligen ingenting att rekommendera. Och Toni Wolfs del så slutade livet faktiskt med väldigt tragiska utsagor. Hon dog först av de tre.
Mm-hmm. Men ja. Nej, jag bara tänkte på just när du talar om Jung och den typen av terapi. Var det liksom nästan så att det blev någonting som ingick i terapi att ha den typen av relation? Eller var det ändå någonting som var utöver?
Liksom? Ja, men det var ganska, under 80-90-talet så var inte det ovanligt där i den här kretsen av jungianer där jag deltog. Att de hade, ja, att de inledde förhållanden med patienter och så var det liksom halvofficiellt. Men det är ju lika förbjudet i Schweiz som det vid sjukvårdslag och annat som var det i Sverige. Så härigenom blev det här sekteristiska, att de skulle ljuga utåt och det här skulle inte komma fram, för skulle läkarkollegor och psykoterapeuter och lag och ordning få insyn i det här, så skulle ju de jungianska få, då skulle ju det få dåligt anseende. Nej, men vi hade ju det här exemplet runt senaste sekelskiftet, där det var just en svensk läkare i Skåne som blev fälld av ansvarsnämnden därför att han hade inlett en sexuell relation med en yngre kvinna som hade en reaktiv depression. Många som hade dött i hennes närhet, och eftersom den utredningen på hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är offentlig, så kunde jag ta del i detalj av den. Och hon for så illa av det här dubbellivet och hemlighetslivet att hon bröt ihop efter 3 år, tror jag. Och fick läggas in med självmordshandlingar och självskadebeteenden på en psykiatrisk klinik. Och hon skrev sedan en artikel eller en intervju i en av kvällstidningarna där hon berättade om det här. Men hon berättade också så att det kom fram i den här utredningen. Och då sa hon det, att när hon blev så sjuk så att hon hamnade i det här sammanbrottet, då gjorde han slut och sa att hon hade svikit honom och gått bakom hans rygg. Alltså det här skulle vara så hemligt. Och det är den här omvända tystnadsplikten. Att en terapeut som inleder ett förhållande med sin patient eller sin klient kräver av henne eller honom tystnad. Eftersom det inte är tillåtet med sådana förhållanden. Så det här blir också en väldigt konstigt, därför att terapeuten blir ju rädd att klienten, patienten, ska berätta. Så att det där är verkligen bra, att det finns en regel om att man inte ska blanda in privata erotiska kärleksrelationer i sin terapi. Men att det är väldigt vanligt att sådana starka känslor väcks. Och då kan ju patienten, klienten, uppleva att man är beroende. För man kanske längtar så mycket till de här terapisessionerna. Och man kommer dit och känner att man vill göra vad som helst för att få den här mer privata kontakten. Och att terapeuten då får en slags makt över sin klient.
Ja, för det var det jag tänkte säga just där. Att för mig som... Om jag tänker på terapi, så kommer ju, som du säger, när du började prata om det, så säger jag att man kommer ju dit för att man har ett behov av någonting som oftast inte är ett problem, någonting som inte fungerar i sitt liv. Och då kommer man ju ett underläge, tänker jag. Och
man blir ju liksom... Man är ett hjälpsökande tillstånd, ja, visst är det så.
Och då är det ju som, och finns det då någonting som du säger hos terapeuten som inte är, att man inte följer de etiska och moraliska och även de lagar då som man ska följa, så är det ju liksom som gjort för att man ska kunna skapa ett beroende. Om det sen, som du säger, om det blir erotiskt eller om det bara blir känslomässigt eller om det blir att man utnyttjar den här personen på andra sätt, så känns det som att det är om du förstår vad jag menar med att det är liksom som gjort för det, om man utnyttjar det.
Ja, därför att
om jag tänker på min egen väg i Knutby, så är det ju precis på något sätt där man hamnade i förhållande till de som är ledare. Det är ungefär samma förhållande man får, kan jag tänka, till en terapeut som inte är schysst faktiskt. För det blir ju någon som ska leda en. Och när den som leder den inte gör det på rätt sätt, så kan man bli... Ja.
Och faran, det är ju när terapeuten identifierar sig med den här överskattningen som kallas då överföring. Alltså man överför... Du antyder ju det att om jag är ett hjälpsökande tillstånd, då känner jag ju mig nästan som när jag var liten gentemot en förälder.
Mm.
Och får jag liksom varma känslor och förhoppningar att tänk om min terapeut kan liksom tycka om mig lite extra, lite mer än de andra patienterna eller klienterna. Ja, men då kan det börja dra emot att det är du och jag, att du ska se mig. Och att jag nästan känner förälskelse, och kanske är det besvarat. Och då blir det ju en kärleks... Då överför man kärleksrelationen i den terapeutiska relationen. Och en del terapier har jag förstått när jag lyssnar på människor som har gått i terapi. Ja, men när de har inte kanske... har så mycket mer att ta på. Vad är det som har hänt tidigare i livet? Om det är en långdragen terapi, då kanske de har gått igenom det och så vidare. Då kanske de börjar säga, men vad har du för känslor nu för mig? Och så kan man börja göra terapin i sig till en problematik att analysera och diskutera. Och det tror jag är väldigt olyckligt. Det tycker jag är, det skulle jag bestämt avråda ifrån. Och att det ligger i psykoterapeutens yrkeskompetens att både visa värme och empati och förståelse, men hela tiden känna att den här personen har ingen tystnadsplikt. Han eller hon kommer att gå ut i livet och berätta om vad vi har sagt och vad vi har gjort i terapisituationerna. Och om 10 år då ska vi kunna mötas och känna att det där var en värdefull process som vi båda är glada åt. Och det är så det inte blir när man har överskridit gränser. Då blir det komplicerat.
Mm. Ja, men precis. Och det är väl just viktigt som du säger också för att inte skrämma, höll jag på att säga, någon från att inte våga säga allt som man då behöver säga som patient. Att det just är terapeuten som har ansvaret för ramarna.
Ansvaret för ramarna, föra anteckningar, hålla tystnadsplikten. Och komma ihåg att ingen patient, ingen klient någonsin har tystnadsplikt för vad läkaren eller psykoterapeuten eller psykologen säger. Om man tänker så, då tror jag att det är lätt att förstå sin... Men det är det där när man ska börja ha hemligheter ihop. Det är ju det som är karaktäristiskt för sekten, tänker jag. Ja. Att ni i Knutby, ni hade hemligheter gemensamt. Och de skulle inte utomstående få veta. Och därför så kunde ni ljuga om saker och ting som pågick inne i sekten. Mm. Och det är så det blir när det är det jag menar med en tvåmannasekt. Att då har man de där hemligheterna ihop som ingen ska få veta. Och det kan bli väldigt spännande. Det kan ju ladda relationen med både ångest och längtan och passion och så vidare. Men det är erfarenhetsmässigt inte, det leder inte till den mognad och den förståelse som man på sikt skulle önska att man fick i en terapi, tänker jag.
Mm. Nej, och jag tänker också att om jag går till Knutby, så bara för att förstå vad det handlar om, att man ska hålla tyst och ljuga om någonting, så brukar man förklä det med orden att men det här förstår inte de andra. Så att vi behöver liksom hålla det inom de här gränserna för att andra förstår inte. Så då klämmer man in det någonting som låter kanske för att det ska fungera eller för att vi ska liksom så småningom kanske andra kan få veta. Men just nu behöver vi, alltså att man klär in det i andra ord. Man säger ju inte nu ska vi ljuga om det här, utan man klär det i andra ord. Och det behöver man vara uppmärksam på, tänker jag. Så att man inte plötsligt...
Men i själavården då, när det är religiösa samfund och i psykoterapier, när man talar om någonting som är osynligt och själavårdaren pratar om Gud eller vad Gud har sagt eller så vidare, eller när psykoterapeuten kanske talar om det omedvetna, det undermedvetna, ungefär som om psykoterapeuten hade röntgenblick och visste vad som fanns i det omedvetna, i det undermedvetna hos andra människor. Det där är också liksom något som kan kännas spännande inledningsvis när man är patient eller klient. Men där ska man vara lite försiktig.
Ja, men det är bra. Ja. Ja, det var terapeuten och det finns ju jättemycket att säga om det, men ska vi gå vidare till ett annat mejl vi har fått och andra frågor just om tvåmansekt och lite så.
Ja.
Därför att vi har också fått brev som gäller, vi har valt att kalla det för liksom tvåmansekt när det gäller bedrägeri. Alltså inte någon romantisk relation eller så, utan det blir en relation där det blir någon som bedrar den andra på andra sätt, kanske oftast pengar och så vidare. Och kan du berätta lite om det, Rigmor?
Jo, vi har ju ett exempel på det genom Kristina Herrströms bok som har kommit ganska nyligen. Och den heter Ödeläggaren. Mm. Och Ödeläggaren är en man, hon är i vuxen, mogen ålder och har barn, vuxna barn och så vidare, när den här Sam kommer in i hennes liv. Sam kommer ifrån ja, han säger att han är född i Brasilien, men han har också bott i USA. Och hon möter honom i Allhelgona kyrkan. Hon har haft en tumörsjukdom och behandlats så att hon är då, har inget hår på huvudet. Hon är inte troende, men hennes väninna har sagt att hon har mått bra av att gå till Allhelgona kyrkan. Den är lite okonventionell, den ligger här på Söder. Och men där kan man höra Jonas Gardell predika ibland. Och den, ja, det är många som tycker om att gå dit. Och så gick hon dit och hon tog också nattvarden. Och då denne Sam, han stod bredvid prästen. Så prästen delade ut oblat till församlingsmedlemmarna. Och sen så höll Sam i den här kalken med vin. Så hon doppade sin oblat i det innan hon åt det. Men sen dyker den här mannen upp flera år senare. Han är körledare i samma kyrka. Och vänder sig till henne och börjar prata med henne. Söker sig till henne och berättar om sina bekymmer. Och att han har en son och är separerad från pojkens mamma. Och pojkens mamma, alltså hon tycker inte, hon håller för hårt i barnet tycker han. Och problemet är att han har ingenstans att bo. Och han har varit väldigt framgångsrik, säger han. Men nu har affärerna börjat gå dåligt. Och det här slutar med att han flyttar in hos henne. Han ber att få, han hör att hon ska vara bortrest på sommaren. Och då frågar han, kan inte jag och min son få bo i din lägenhet? Och hon bor i det här höga tornet på Söder. Den här runda skrapan. Där har hon en fin lägenhet på 100 kvadratmeter. Mm. Han flyttar in och hon blir inte av med honom. Och det här låter som en sol och vårar relation. Sol och vår relation. Men det är inte en kärleksrelation. Utan det är istället att han utnyttjar dels hennes empati och dels hennes ekonomi. Så han ska nu starta upp igen ett framgångsrikt företag. Och hon ska då investera så att han kommer igång med det här. Och när han har kommit igång med det, då får hon tillbaka sina pengar. Och då ska han flytta ut ifrån hennes lägenhet. Och nu kommer det här tvåmanssektaktiga. Därför hennes omgivning, så säger ju folk ifrån. Men varför har du honom där? Och varför ska han bo där och bre ut sig hemma hos dig? Och nu är det lite grann som, kommer du ihåg Cialdini som tog reda på olika manipulativa tekniker?
Mm.
Nej, men man vill inte vara velig. Har jag sagt att han ska bo? Man börjar liksom övertala sig själv.
Mm.
Och den här boken som jag har läst, den är jättelång. Den tar många timmar att ta sig igenom. Och den är skriven lite grann som en spänningsroman, fast den är ett självbiografiskt material. Så därför så ska väl inte jag avsluta eller avslöja slutet.
Nej.
Men boken är en fenomenal beskrivning på hur hon bryts ner undan för undan. Och han har det här att han plötsligt har humörsutbrott och hutar med henne. Och så dessemellan gråter han över allt som har gått snett för honom och att det är synd. Och då kommer hon in i det här att hon ska trösta honom. Och sen får han utbrott igen och då blir det som att hon får inte ordning på sitt eget tänkande. Utan hon känner verkligen att hon liksom bryts ner mer och mer.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Och det här är ju ett exempel på vad vi har kallat normaliseringsprocessen. Eva Lundgren var det som myntade det begreppet. Därför att Sam, som han heter, han tar mer och mer kontroll över Kristina, som författaren heter. Hon tar lån på belånar sin fina lägenhet för att han ska kunna komma på fötter ekonomiskt. Men det händer ju inte att han gör det. Och inte får hon tillbaka sina pengar heller. Och då är man ju i den där förhoppningen att ja, men om han kommer igång, då får jag. Så det är, ja, men han behöver 100 000 till kanske. Okej, men bara en sista gång. Och så det här att omgivningen, hennes närstående, vänner, släkt, familj, de tar ju avstånd och varnar och säger ifrån. Ja, men då isolerar hon sig. Så dels får han kontroll, dels isolerar hon sig, för hon orkar inte med det här. Nej. Och sen det tredje då, att han är så här oberäknelig, att han ena stunden är väldigt ömsint, vill lyssna på henne, ser på henne, frågar och också liksom pejlar ut hennes ömma punkter, det som är känsligt för henne, och då är han där och gräver och tröstar kanske, och så plötsligt vänder han sig mot henne och sticker kniven just i det som han har fått reda på. Så att den här boken är en väldigt bra beskrivning på, det är en kompetent person, Kristina Herrström. Hon är författare och hon är prisbelönt för både manus till tv-serier och ungdomsböcker. Och det tycker jag också är så bra, att det här är en, ja, men det är inte någon utslagen person som inte kan ta vara på sig, utan det är en mogen människa. Och det är inte heller en kärleksrelation, utan hon blir utsatt för en manipulativ bedragare helt enkelt.
För det tror jag är det som de flesta säkert tänker, man hör något sånt här, att hur kan man vara så dum att man går på det här, det skulle inte jag. Och så tänker man att det är bara en viss typ av människor som hamnar i det här. Och det har vi pratat om förut, just det här att det inte är så enkelt som att det är bara vissa typer av människor, utan det finns andra saker som kan vara orsaken till att man hamnar i det just vid de tillfällena. Jag tänker det, för oftast tänker man att det är lättlurad person. Men det behöver inte alls vara sådana människor. Utan här, som du säger, det är en kompetent, framgångsrik person som hamnar i det här. Och det är, jag vet att jag läste någon artikel om hennes bok och någon intervju med henne. Och då kan man ju oftast skriva sådana här kommentarer efteråt som folk vill skriva. Och det var ganska många som just skrev de här kommentarerna. Så där skulle jag aldrig gå med på. Hur kan man vara så lättlurad? Och, hon får nog skylla sig själv. Alltså det är många. Och det är väldigt sorgligt att se. För det blir ju inte lättare för människor att, tänker jag, också berätta om vad de har varit med om. Jag tror att många skäms. Man känner skam för att man har blivit manipulerad eller kontrollerad, och att en människa har lyckats och liksom bryta ner den så pass att man har gett upp så mycket av sitt eget, och så känner man sig, ja, man känner sig lurad efterhand.
Alltså det du säger nu, på polisen jobbar Lotta Mauritsson, som ibland låter sig intervjuas i media om just bedrägerier. Och då säger hon, bekräftar vad du säger här, att det är vanligt att den som är lurad vill inte prata om situationen. Därför att det är skämmigt. Man skäms över att man har låtit sig luras. Och då får hon ju ofta frågan också, men finns det någonting man kan tänka på om man känner att det börjar bli konstigt. Så var det ju för Kristina Herrström. Hon hade till och med en mapp, en fil i sin dator där hon började samla saker och ting som hon inte tyckte stämde, inte riktigt hängde ihop i det som Sam hade berättat. Men då finns det en enkel grej som man kan tänka på. Vill du höra?
Ja, väldigt gärna. Det här är ju jätteviktigt,
jo, det är att
viktigt,
när
jag.
Den här personen som håller på med ett bedrägeri försöker övertala dig, så fråga om detaljer. Därför att när man frågar om detaljer så blir det obehagligt för den här personen som manipulerar. Och då kan den personen till och med ofta bli aggressiv i sin framtoning. Och då ska man verkligen dra sig tillbaka. En annan sak som är karaktäristiskt också, det är att när det gäller såna här ekonomisk brottslighet, bedrägerier, så är det så bråttom. Nej, men du måste ta beslut och hjälpa mig nu direkt. Därför att redan imorgon så går tiden ut. Det här att det ska liksom plötsligt så ska man ta beslut och hjälpa till och betala in någonting. Eller ha chansen att betala in. Det är också, och sen helt enkelt, om den här personen som du inte har känt särskilt länge väldigt snabbt kommer in på pengar och att han eller hon behöver låna pengar. Där är de tre grejerna, tänker jag, är bra att komma ihåg. Fråga verkligen om detaljer, blir det oklart eller du får aggressivt. Lägg märke till om det är bråttom med de här pengarna, att det ska göras omedelbart, fattas beslut. Och det tredje är om de väldigt, väldigt snabbt kommer in på att låna pengar av dig, att den här personen behöver pengar. Alltså, tänk på de tre grejerna, för det är då är det stor risk att du har att göra med en person som är bedragare. Sen är det ju någonting med bedragarna, jag måste säga det. Om du ska kunna lura någon, då måste du vara mycket trevligare än de flesta andra. Så det här är charmerande människor som du tycker om att vara med, som får dig att skratta. Och då brukar folk säga till mig, ja, men hur kan de vara så lömska och sluga och vara så charmiga? Men när man pratar med personer som har den här antisociala personlighetsstörningen, som kan vara av lite olika typer, så är det som att de lever, jag uppfattar det som att de lever i ett stort nu och det är lekfullt. Och just i nuet så tänker de, ja, men det här kommer jag att betala igen. Det är klart jag kommer att fixa det. Så att det är inte riktigt som man föreställer sig kanske när man inte har den här läggningen, att de är så listiga och lömska. Utan det är mer att de är väldigt barnsliga på något kusligt sätt. De är så stora barn. Framtiden, det är lite dimmigt, det vet man aldrig. Det kan hända mycket innan dess. Ja, men i det förflutna, vad har du gjort? Ja, det som har hänt, det har hänt, det var då det. Och så kanske man skarvar till lite grann. Så att det är som ett gungfly runt de här människorna. Men att de ofta också kan ha någon, ja, som den här Sam då. En charmig och lite pojkaktig. Det var ju synd om honom, han behövde ju hjälp och han var ju ledsen. Och sen de här raseriutbrotten som kommer, ja, de är ju också väldigt infantila. Så det gör ju femåringar, sparkar och skriker om de blir arga. Men inte en mogen människa. Ja.
Nej, men jag tänker när du pratar om det, så det här att hon faktiskt trots allt anade lite granna och började skriva ner och spara saker. Det är också intressant, tycker jag, det här att man trots allt någonstans känner liksom någonstans att det här är inte riktigt bra, men man kan inte sätta fingret på vad det är, och man låter ändå liksom, för det kan jag också känna igen med saker från Knutby, att det fanns ju saker man kände inte kändes bra, men man försöker och liksom på något sätt ta sig fram ändå och tänker att det löser sig nog, eller det är nog inte riktigt så, men det är bäst att tänka lite här. Alltså det är som att man anar men kan ändå inte sätta fingret på det. Och sen också det som du säger, att jag tror att människor som inte har varit utsatta för manipulatörer eller bedragare eller ja, men, som man ofta brukar kalla för psykopater, de kan nog inte, precis som du säger, föreställa sig att de här människorna är oftast otroligt charmerande, de är roliga, de är upplevs många gånger intelligenta, trevliga, sociala, pratsamma, kan föra sig, så att Och oftast inledningsvis så är det ju det de visar väldigt mycket.
Ja, verkligen. Att det är inte spelat. Det är det som är deras charm. Att de tycker det är kul, liksom. Mm. Och det kallas, i psykiatrin pratar vi om någonting som kallas duperandets glädje. Ja, men det där var väl inget att luras om. Det hade ju inte han eller hon någon egen vinning. Och varför sa han? Jo, men det är bara kul liksom. Det är bara kul att se om jag kan leka. Och se det här intresset som tänds i dina ögon. Och, så att det är själva samspelet som de... den här författaren då, Kristina Herrström, hon gjorde en stor intervju i somras i Dagens Nyheter. Och då frågar de henne hur hon ser på det här i efterhand. Och, ja, men den här mannen var ju inte fysiskt våldsam, men han var ju psykiskt våldsam. Alltså den här manipulativa förmågan. Och då säger hon så här, ordagrant: om jag hade vågat erkänna för mig själv att jag faktiskt ganska tidigt var rädd, så hade det kanske inte blivit så här. För då hade jag kanske pratat med någon istället för att tänka att jag skulle klara av det på egen hand. Och det är någonting som jag reagerar på när jag läser hennes bok, att hon har så här lite kaxig attityd ibland, att ja, men nu ska han få höra, och sen så liksom spelar hon med på lite så här, med lite så här tuff attityd. Mm. Det hajade jag till för, och då tänker jag på det när hon säger så här i efterhand också, att nej, hon vill inte, det är inte hennes, jag tror inte hon känner sig identifierad med att vara en rädd kvinna, utan hon känner att hon är stark. Och
då är det ju nästan så att det kan vara lite bedrägligt att vara just som man beskriver den här kvinnan då, stark och oberoende och framgångsrik och så vidare, att det nästan kan vara något som blir till fall i det här fallet, om du förstår vad jag menar, att man inte ens vill erkänna för sig själv att man blir rädd.
Ja. Men det är väl där det är ju inte fel att vara framgångsrik och stark,
nej.
Men det är ju som hon säger, om man då förtränger att jag också känner mig liten och rädd i det här, jag har inte riktigt pejl på vart det här bär av. Men det ska jag klara av. Alltså det är bra att ta råd. Men det är det som är själva det sektlika. Det är därför vi säger tvåmannasekten. Att man inte vill ta råd. Utan man istället börjar att liksom skydda sin egen förövare. Sin egen bedragare. Precis som medlemmarna i Knutby skyddade sina egna sektledare.
Mm. Ja, och det kan jag ju känna igen. Kanske på ett annat sätt dock, men ändå det här med att vara rädd. Jag menar, jag tror vi alla var rädda i bitvis. Men eftersom man inte fick vara rädd, så då går man ju aldrig att prata med någon om att vara rädd. Det fanns ju ingen att prata med om den rädslan, och ingen utanför kunde man ju vända sig till. Så då blir också den här rädslan på något sätt, det blir en fiende till en nästan istället. Ja. Det blir istället för att bli som... Det ska ju vara en varning att man, när man blir rädd och man liksom, att man flyr ifrån det. Men det blir det ju inte istället. Istället så, för att övervisa sig själv, så tar man sig kanske närmare för att övervinna rädslan. Och så kanske man istället går längre i det på något sätt.
Ja, men det finns ju någonting. När man säger så här, det är spännande. Det här är något spännande. Mm. Många av er som var med i Knutby har ju sagt det, att när ni närmade er Åsa och sådär, så var det något spännande som hon hade kommit. Och då är det ju så att i ordet spännande ligger att det dels är tilldragande, men det finns också en fara. För annars är det ju inte spännande, då är det ju bara tryggt. Och så att man i den här, vi vill ju vara med kanske om något som är lite annorlunda och lite spännande. Men då ska man veta att faran ligger som ett element i det här, tänker jag.
Mm. Mm. Sen tänker jag att det, eller för min del i alla fall, så tycker jag att det fanns olika typer av rädsla också. Att det kan finnas saker som känns lite skrämmande, kittlande, lite otäckt och lite som det finns en lockelse i. Men sen finns det också den rädslan som är rent, alltså som bara är att man blir rädd, så rädd så att man blir fysiskt påverkad av det. Alltså, och de två kan jag nog säga att båda de fanns med i Knutby, som du säger. Så att den där rädslan som gör att man blir så rädd så att man mår fysiskt dåligt och illa, den rädslan, det är någonting annat mot den där kittlande, lite skrämmande, lite det här som kanske är mer från början och som sen övergår mer.
Ja. Det var det jag tänkte, att först så är det tilldragande. Ja. Det attraktiva, spänningen, och sen när den övergår till den otäcka faran, när man känner, och då har man inte så lätt att hitta ut. Jag vill bara säga också att Kristina Herrström har faktiskt en blogg där hon lite grann bemöter, för att när hennes bok kom ut så har hon fått precis den här typen av invändningar som du är inne på. Det var någon recensent som sa att nej, men han liksom växlade mellan att känna liksom förståelse och medkänsla och så förakt, just för att hon hade gått med på det här. Och då tar hon upp det, och det är ganska intressant att gå in på hennes blogg. Hon har ett avsnitt som heter Fiktion, verklighet, projektioner, som hon skrev i slutet av oktober, där hon bemöter det här, därför att det är just omgivningens, ungefär som ni som var medlemmar i Knutby kunde få möta från omgivningen, att men hur kunde ni hamna i det där, och vad var det för fel, och vad hade ni för problem från början. Men att vem som helst, alltså manipulerad, det kan vi människor bli, och det kan komma i olika lägen. Det kan handla om ekonomisk, men det kan också handla om känslomässig, och det kan handla om religiös manipulation. Men det är bedrägeri i alla avseendena.
I olika former, ja, verkligen. Ska vi gå vidare?
Ja.
Med ännu en typ av, och det är väl den som vi kanske oftast tänker på när det handlar om en dysfunktionell relation, och det är ju kärleksrelationen. Och där har vi fått flera mejl, men jag har valt ett där det är en ung kvinna som skriver till oss och berättar hur hon då möter en man, och hon blir handlöst förälskad i honom, och han var väldigt drivande under den där förälskelsefasen, och så småningom så flyttade de ihop ganska, allting gick snabbt och allt var härligt, men sen när de flyttat ihop så börjar det ganska snabbt och vända. Och han börjar få vredesutbrott. Hon beskriver hur hon lagar mat, och hon lagar inte som han har tänkt sig, hur han blir så arg så hon är beredd att han ska slå honom. Han gör aldrig det, men han försvinner därifrån. Han lämnar henne ofta, löser konflikter genom att fly från honom bara. Lämnar henne ute på landet utan bil då, så att hon känns som fång i steget hem. Hon blir så småningom gravid och föder en liten dotter. Och han fortsätter det här, han psykar henne och på många olika sätt. Hon beskriver just det, hur hon försöker vända ut och in på sig själv för att få honom på gott humör. Och få honom att liksom... precis. Hon beskriver det så här, att hela vårt förhållande har jag vänt ut och in på mig själv för att få honom att vilja spendera tid med mig och dottern. Jag har alltid behövt tänka extra noga på vad jag säger och hur jag säger det för att inte han ska bli arg och dra. Och sen så, så småningom i alla fall, så lyckas hon faktiskt ta sig från den här relationen. Och hon beskriver det på slutet också, att hon är väldigt stolt själv. Hon är bara 26 år gammal när hon skriver det här mejlet, och att hon faktiskt, även om han kommer tillbaka och vädjar att hon ska komma tillbaka, så håller hon emot. Och hon ville uppmuntra andra till att man kan faktiskt ta sig också ur ett sånt här destruktivt förhållande. Och det är också viktigt att ta upp. Men det här är ju en sån här klassisk. Vad kan man säga om det, Rigmor?
Ja, jag tycker det är en sån bra exempel på normaliseringsprocessen som vi har sagt. Mm. Men där den här mannen, det är inte så att han i första hand kontrollerar henne. Vad gör hon nu? Hon får inte gå på... Vilka vänner har hon? Vad gör hon av pengarna? Utan han gör precis tvärtom. Han drar. Ja.
Mm.
Och jag tänker att när Berit Ås hon sammanfattade de här som brukar kallas härskartekniker. Det var 5 stycken och sen la hon till 2 till så det blev 7. Men jag skulle vilja lägga till den 8:e. Och det är det här hotet om att bli lämnad hela tiden. Att man aldrig vet om den där personen drar sig undan och så får jag inte kontakt med den och sticker helt enkelt. För det är ett sånt övertag i det beteendet och det är så otäckt.
Verkligen.
Och beroendeframkallande. Därför att ja, men om inte det passar mig, då drar jag. Och i den så att om vi pratar normaliseringsprocessen så isoleringen, ja hon isolerar sig. Hon vänder ut och in på sig själv. Och hon möter den här oberäkneligheten, värme, kyla. Och att han, när hon då börjar säga nej och tacka nej till det fortsatta förhållandet. Nej, men då kommer han och då vill han ha kontakt igen. Så det oberäkneliga finns där. Men just att försvinna.
Det är lite intressant för det är också ett maktspel.
Verkligen, i allra högsta grad. Och göra sig okontaktbar och onåbar. Och det är inte så ovanligt. Ja. Det är en härskarteknik eller ett manipulativt spel som också gör, om man skulle prata med den gamle Cialdinis, de här 6 kriterierna, så är det att det som är svåråtkomligt är åtråvärt. Att den här personen som glider undan får den som tycker om honom eller henne att känna att om jag kunde få, alltså det blir liksom som en pågående längtan och försök och så stiger liksom värdet på den här människan som glider undan.
Jag skulle säga att det var väl verkligen ett maktspel i Knutby. Det här med att skapa en är av någonting onåbart runt omkring Kristi brud i det att hon liksom klev undan och gjorde människor att att de blev fel så att inte lät dem komma nära sig. Så det blev ju en strävan efter att komma nära. Det blir ju det som blir det viktigaste för alla.
Mm.
Bara för att man inte fick det.
Ja.
Så det är verkligen så att det är ett otroligt...
Det är ju fascinerande för att hon satt i sin stuga. Men hon stängde dörren och grinden. För en. Men hon fanns ju där innanför väggarna hela tiden nästan.
Ja, och fast folk inte hade träffat henne på flera år. Mm. Så pratade man om henne, längtade efter henne och ville komma nära. Det är ju helt fascinerande egentligen så här i efterhand. Hur tokigt det kan bli.
Men du,
Rigmor,
men innan du tänker göra avsluta så tänker jag, vi måste ändå ta upp det här med att man kan vara i så olika social ställning. Men också i så olika ålder när det gäller... Mm. En tvåmanssekt, tänker jag, där den ena har makt att manipulera den andra.
Tänker du då?
Jo, men då tänker jag till exempel på en självbiografisk bok som har kommit alldeles nyligen, som är skriven av en fransk författare. Hon jobbar i förläggarbranschen. Hon heter Vanessa Sprengora, tror jag man uttalar hennes namn. Hon är född 1972. Men hon växte upp med en ensamstående mamma. Och kan du tänka dig att den här kulturpersonligheten, alltså en firad författare, Gabrielle Matzneff, som var då när hon var 14 år i 50-årsåldern, men som hade den här dragningen till barn och unga flickor, Alltså så unga flickor i puberteten, det kallas ju för att inte kanske pedofili utan hebefili. Och det här att han var, det var känt att han hade den här läggningen, han skrev om det och det finns ju ett tema, ett litterärt tema. Jag tror vi har nämnt Nabokovs bok Lolita. Om en vuxen mans förälskelse i en 11-12-årig flicka. Den kom 1955. Och den här boken av Vanessa Sprengora, den har kallats för ungefär att Lolita slår tillbaka. Alltså det har man varit utsatt för en äldre mans uppvaktning och i värsta fall som här verkligen förförelse. Så när man lever vidare och har perspektiv på vad det var som hände, då kommer återkopplingen. Så att nu är ju den här mannen, han är över 80 år nu, men han är ju välkänd i Frankrike. Och nu har han liksom, får han hacka i sig hennes syn på vad det var som hände.
Mm. Och jag tycker det är så otäckt med den historien är just det också att som du säger, sagt flera gånger, att han förför henne, om man nu ska använda det ordet, men i alla fall på en 14-åring som då blir, vad ska man säga, förälskad. Hon beskriver själv det ju. Och därför också under många, många år beskriver att hon har som skam över det här, eftersom hon tror att hon har gått med på det själv.
Mm.
Men när man är så ung så har man inte den valmöjligheten när det kommer en 50-årig gubbe och på det sättet.
Nej.
Och det är också en otäck. Jag tänker återigen faktiskt när vi började med terapisekten då, med ett tvåmanssekt med en terapeut som också har ett övertag, vilket ju också en 50-årig äldre man har över en ung tjej.
Alltså det här är ju någonting. Det
finns olika typer av övertag.
Ja, och det här är ju lite obehagligt. Jag tänker också på forum. Vi har ju pratat om, och Katarina Frostenson har ju skrivit ännu en bok nu om sitt förhållande till maken som nu har varit dömd till fängelse och så vidare. Men jag kommer ihåg att ett program, kanske flera, men åtminstone då diskuterades något som de kallade nymfetter. Alltså nymfer, men i väldigt ung ålder. Och jag var inte där och hörde det här framträdandet nära. Men alltså att kulturen kan på något sätt upphöja eller försköna de här övergreppsfantasierna som vissa personer kan ha. Och jag tycker det är lite det är lite tveksamt
tycker jag. Ja, nej, men jag tycker det är otäckt att det hoppas att vi har kommit längre, att vi kommer längre i samhället än att man gör så, men uppenbart är att man kan prata om saker och man bara klär in det lite finare ord.
Och så finns det ju andra. Då har vi ju på andra kanten, till exempel Susanne Brøgger, den danska författaren som har skrivit just om hur det var i den åldern för henne och hur hon på något sätt var helt försonad med och tyckte att hon hade haft glädje av de här orientaliska äldre männen som blev hennes älskare så tidigt. Men hon hade ju också en ganska komplicerad familjebild, så då, men ja, det där är inte, har man egna barn så vill man verkligen skydda dem från.
Ja, det är väl ingenting man någonsin skulle vilja hända ens eget barn.
Nej,
tänker jag i alla fall.
Så enkelt är det.
Som mamma, ja. Tack Rigmor för idag. Intressant ja, vi har rört oss mellan olika typer av tvåmanssekter. Hoppas att vi har svarat på några frågor och lyft upp lite saker i ljuset idag. Vi ska också säga att ni får jättegärna fortsätta att mejla oss på sektpodden@gmail.com Och gå även in på Facebook och på Instagram. Kommentera, gilla och kika vad som händer på Sektpodden där. Tack för idag, Ingmar.
Tack ska du ha. Vi hörs igen.
Det gör vi.
Hej då.
Hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.